Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
Nu är VM igång med under och brak, både på och utanför plan. Vad hände egentligen i Mexico City? Det ska du få veta allt om.
Efter Mexiko, dags för USA och Kanada att inleda sina VM-turneringar på hemmaplan. Men för mig står blågult i centrum. Bosnien-Herzegovina närmare bestämt, som ju också har svenskt blågult i truppen.
Och på tal om blågult, jag har hittat en svensk på en husvägg. Och du kan aldrig gissa vem.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Ja, VM har dundrat igång med fyrverkerier. Röken och krutdoften låg ju tjock över Azteca-stadion. Radiosportens referenter Andreas och Jon, de associerade den här doften till Stockholms derbyn. Fattar du vad de menar med det?
Ja, men det är väl bengaleldar och så vidare, eller?
Ja, en särskild liksom doftnyans som sätter sig som en tung filt över en match ju. Precis innan domaren blåser igång det här premiärmötet mellan Mexiko och Sydafrika, då regnade in sombreros på planen. Det kanske säger något om stämningen ändå. Och väl där sen då tog det ju bara 9 minuter för Mexiko att skicka in VMs första mål. Quinones, han tunnlade Sydafrikas målvakt och sen var det väl egentligen inget snack. Värdlandet tog en rätt bekväm 2-0-seger, har fått en smakstart på det här mästerskapet. Men det som kanske allra mest präglade den här matchen var ju de röda korten. För utvisningar fick vi inte bara se en eller två utan hela 3 gånger. Det sjuka är att förra VM, alltså i Qatar för 4 år sedan, då visades det totalt ut 4 spelare på hela mästerskapet.
Ja, men det här sabbar ju mitt interna radiosporten tips. Bengt Skött har ju lite så här kvalitativa frågor man ska gissa sig fram. Till exempelvis hur många utvisningar blir det i VM? Den här matchen har förstört allt, känns det som.
Hur som helst, Sydafrika blev ju hårdast drabbade av de här utvisningarna. De fick ju 2 spelare utvisade. Det var mittfältarna Sithole och Zwane. Båda åkte i andra halvleken. Sithole redan 5 minuter in i den. Det satte ju sin prägel på matchen. Och det är ju inte liksom bara alltså, en förlust och 2 röda kort. Att få ett rött kort, det är ju som att få spelaren skadad. De missar ju nästa match. Mm. Sen fick ju Mexiko ett rött kort själva på tilläggstid. Backen Montes blev utvisad. Slutsats av det här. Troligtvis så kommer kanske den här brasilianska domaren, Wilton Pereira Sampaio, inte få döma så många fler matcher det här mästerskapet. Mm. För Radiosportens expertkommentator Jon Persson håller inte riktigt med om de här domsluten.
Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare så hade det varit 1 utvisning idag och det var den första som kom.
Men upptakten och kanske också efterspelet har ju handlat om helt andra saker i Mexiko. Det handlar om de inhemska protesterna snarare, strejkerna, oroligheterna som ju verkligen har satt sina spår på inledningen av det här VM:et. Och under matchen fick vi rapporter, vi som lyssnade på Radiosporten i alla fall, om att demonstranter hade forcerat polisens barriärer utanför arenan. Det spreds en oro. Hur ska det gå för alla de här 81 000 i publiken när de i sin tur ska lämna Azteca-stadion?
Mm, och det där hoppas jag att vi kan få svar på nu lite hur det blev med det där. För vi har med oss nu direkt ifrån Mexico City, Emanuel Nashed. Det låter ju väldigt festligt runt omkring dig nu. Om vi börjar med den stämningen, hur är det?
Jag står på gatan utanför mitt hotell och det är rejäl fest. Fullt pådrag, det är något mariachiband på scen och mexikanerna njuter verkligen av den här premiärsegern. Så fest är det minst sagt, eller ska vi säga fiesta?
Och hur var det då inne på magiska, legendariska Azteca-stadion?
Ja, den var magisk långt före matchstart. 2 timmar innan, då var det nästan fullsatt och det var magisk stämning. Under invigningen kom det något latinamerikanskt rockband, jag får ursäkta min okunskap. Hela arenan sjöng med. Första målet i matchen som kom tidigt där, som Samir var inne på, då var det också kalasstämning. Men sen så dog det faktiskt ut lite. Men fram tills dess var det magiskt. Efter det var det ganska platt för att vara Mexiko VM-premiär Azteca stadion faktiskt.
Men de här protesterna då som präglade framförallt miljön utanför arenan, hur var det att lämna stadion efter match? Var det liksom kaotiskt?
När det väl hände var jag inne på arenan, men när vi tog oss därifrån så var det en logistisk mardröm. Det skulle ju finnas sådana shuttlebussar som det heter, som tar folk till och från arenan och in i stan och till hotell och allt vad det är. De såg vi inte röken av, men egentligen var det inte mer än att man fick bara ta sig en bit från arenan och sen åka därifrån. Det var inget kaos på något sätt, utan bara en massa folk som stod och väntade, så det var rätt lugnt, men segt.
Men vad tror du då, om du ska summera dina intryck från den här premiärupplevelsen i den mexikanska huvudstaden? Gud vad det tutas och festas runt omkring dig. Men kommer liksom den mexikanska fotbolls-VM-delen bli fest eller protest?
Alltså, de får ju A plus i fiesta, de får kanske D minus i organisation och logistik. Protest, ja, alltså vi som var inne på arenan, i alla fall jag, märkte inte av det särskilt mycket, även om det på väg till arenan tog väldigt lång tid för att det pågick andra protester och demonstrationer. Så att, ja, man får väl välja att se glaset halvfullt eller halvtomt i den frågan. Det var väl ändå en ganska lyckad premiär, tycker jag ändå.
Tack så mycket, Emanuel Nashed, Radiosportens reporter på plats bland andra i den mexikanska huvudstaden.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Du, idag har jag hängt runt lite i Dallas.
Mm-hmm.
Innan det har varit liksom match, och då har jag hamnat i Dallas kanske lite hippare kvarter, det som heter Deep Ellum.
Det har man ju alltså, ändå inte hört talas om, för det har man ju ibland med sådana kvarter, att man känner till dem på förhand.
Nej, alltså verkligen. Man ska veta lite saker om Dallas. Historiskt sett så har det här varit en väldigt segregerad stad. Typ för 100 år sedan, då var downtown, här där jag befinner mig nu, det var liksom exklusivt för vita människor. Och Ku Klux Klan, de var väldigt starka här för typ 100 år sedan. Mm. Och de hängde som mest runt i den här stadsdelen som heter då Deep Ellum. Och de slog sig så småningom ner. Och de här gamla kvarteren då blev sen istället hem för judar, för svarta, men framförallt för blues- och jazzklubbar. Och på de här klubbarna kunde svarta och vita mötas och mingla för första gången. I smyg givetvis, men ändå, det var liksom här som stan började öppnas upp och bli allt mer inkluderande.
Vilken spännande typ av gentrifiering. Den vägen har man inte hört på samma sätt som att fattiga liksom arbetarkvarter går till att bli hipsterområden. Att det verkligen har blivit sådana värden som har förändrats också kring Deep Ellum, så har det heter det.
Ja, exakt. Och det som är intressant nu är att när VM då har kommit till Dallas, då har FIFA byggt upp en fanzone. Men den har de byggt upp lite i någon slags ingenmansland. Och i ett försök att knyta ihop då den här fanzonen med resten av stan, då har stadsdelen Deep Ellum bestämt sig för att ja, men vi ska locka in de här människorna, för att vi vill ju få in dem så att de typ spenderar sina pengar i våra butiker och kanske tar en bash på våra barer och bara får den här trickle-down-effekten som man tänker att ett VM ska ha. Och ett sätt då att locka in fansen till Deep Ellum, det har varit att upplåta stora muralmålningar på husen här.
Mm-hmm.
Och motiven till de här målningarna, de är inspirerade av lagen som har valt att hänga här i Dallasområdet som en del av sina liksom läger nu under VM.
Eller träna, som vi brukar säga när man laddar upp inför ett mästerskap.
Ja, men exakt. Och ett av de här lagen är ju såklart Sverige.
Mm.
Och jag var i Deep Ellum tidigare idag alltså, och träffade konstnären Dan Kolser, ursprungligen från Rumänien, med starka minnen från VM-sommaren 94 i juni. Sverige slog ut just Rumänien på sin väg mot bronset.
Har han sabbat sin muralmålning på grund av liksom dåliga känslor för Sverige?
tvärtom. Han hyser stor respekt för det svenska landslaget. Han är jättetaggad på att det är här och önskar det liksom allt gott. Men han har i alla fall fått i uppdrag att måla den här svenska muralmålningen. Och den utgörs av blågula färger som spänner över två väggar. Han har planer på att rita dit en vikingahjälm. Frågade mig vad jag tyckte om det. Tyckte jag liksom kändes ändå på sin plats.
Tyckte du det?
Alltså det här, ja, men det är en rumän i Dallas som ska måla en svensk muralmålning. Varför inte slänga på en vikingahjälm då för att förstärka den känslan, tänker jag. Men Dan var i alla fall inne på att så här, Sverige, de har inte riktigt någon Messi. Alltså det finns ingen svensk stjärna av riktigt samma globala kaliber. Så när han planerar den här målningen, då sa han först framför sig en liksom generisk spelare som skulle ha tröjnummer 1. Och 1 skulle liksom stå för, du vet, one, som är unity. Men sen fick han en bättre idé.
Sweden doesn't quite have like a super famous player.
Not like Messi.
It's more like the team. Maybe I should do Mr. Norfeld, you know, because he's the main.
I think that would make him really, really proud.
I hope so.
Alltså, hör du?
Mr. Norfeldt.
Ja! Kristoffer Norfeldt, alltså, som ändå smått osannolikt vaktade målet i de här playoff-matcherna som tog oss till VM. Mycket väl kan stå där i övermorgon när Sverige möter Tunisien. Det är ju en saga om något.
Oj.
Och han ska alltså pryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
Ja, det är fett. Det är absurt. Ja, men alltså, det kanske är en spaning. Han kanske ändå kommer bli en svensk VM-hjälte. Vem vet?
Eller hur? Jag gillar bara det här som Dan är inne på. Att liksom, någonstans har han ju tonat in till det som borde vara vår nyckel till framgång i det här VM-et. Ja. Alltså laget. Och det här understryker ju också landslagsspelarna själva. Jag var ju på träningen igår som hölls. Hjalmar Ekdal, vän av spelarna som kom och pratade med media efteråt. Och han fick ju fråga om det här. Har landslaget liksom tränat lite extra på att hitta Alexander Isak och Viktor Gyökeres? Så här, försöker ni på träningarna så jobba på att hitta dem? Och då är han inne på nej. Vi fokuserar på hela laget, på vårt gemensamma spel. Och sitter det, då kommer Isak och Jöken också spela bra.
Okej, ja, nej, men det är kanske den här rumänske muralmålaren har fattat då, att det är det handlar om, det verkar ju så. Apropå konst, Samir, jag har ju tagit fasta på att det finns ett visst liksom kulturintresse i den svenska truppen. Och det känner vi ju till sen förr, i alla fall vi som har ganska bra koll och följer landslagsspelarna, att en annan målvakt, Jakob Widell Zetterström, han har ju den profilen lite grann. Och jag har fastnat för det här nu, att det har blivit lite viralt inom kulturvärlden också. Hans snack om studier och alla böcker han har med sig i packningen till Dallas. Älskar att han lever upp på, liksom kör fullt ut med den här profilen. Det fanns ju en bild för några år sedan som spreds när han hade en keps på sig med, jag tror det var den franske författaren Welbecks namn på kepsen.
Alltså inte Danny Welbeck?
Nej, utan Welbeck, ja. Författaren.
Smal referens, förlåt.
Jakob Widell Zetterström, han läser ju, det kan vi konstatera, och det ska gudarna veta att han gör. Vi har noterat det nu, jag älskar det. Det ska också vara fysiska böcker, säger han, helst skönlitterära tegelstenar, som nu Toni Morrison i packningen. Där tycker jag kanske att han är lite väl fundamentalistisk. Det är väl okej att ha med sig en platta och läsa böcker på när man ska resa långt, men okej. Och så pluggar han ju konstvetenskap.
Konsten förklarar väldigt mycket av historiska skeenden och en lins för att betrakta historien genom. Men förhör mig inte om någonting post-industrialiseringen, för att där är jag inte än.
Han har inte kommit in till konstperioden post-industrialisering. Nej, jag kan inte ens prata om det. Vi lämnar det till...
Förlåt, men det här var en fotbollsspelare, säger du?
Jakob Widell Zetterström.
Otroligt. Långt över en liksom, kanske så, vet, förväntan man har. Eller hur? På lösövuderna i den här truppen.
Ja, men han uppfyller ju den rollen nu. Jag tycker att det är fint att han kör på och liksom särpräglar sig på det sättet.
I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will assimilate.
Jag kan liksom inte släppa den här dängan, Samir.
Anna, förstår jag Salvatore Ganacci som ju har samplat den här. Mm. För då har jag ju hört hans version som är, ja, men ska vi säga, dunka dunka. Mm. Om det här nog inte är tillräckligt mycket det.
Den här låten har ju återupplivats i och med att Bosnien-Herzegovina är tillbaka i VM för första gången sedan 2014. Och det var ju på bekostnad av en stor nation som missar för makalösa tredje gången i rad. Det är lite smärtsamt lite ändå. Ja, men det får man.
Visst är det det?
Den sista mars i år, Italien leder med 1-0 i den så kallade playoff-finalen mot Bosnien. En plats i VM står på spel. Vinnaren får resa till Nordamerika. Italien leder länge med 1-0, men har en spelare utvisad redan sen första halvlek. Och i 79:e minuten kvitterar Haris Tabakovic för Bosnien. Och matchen om en VM-plats går till förlängning och sen straffar. Och då är det liksom... Det är klassskillnad. De italienska stjärnorna bränner sina straffar, skjuter utanför i ribban så den vibrerar i takt med publikens hoppande på läktarna där i Bosnien. Och stjärnmålvakten Donnarumma, han får inte fatt i bollarna. Och bosnierna, de bara smäller in straff på straff, kliniska avslut, psyken liksom gjorda av betong framför den här väggen av bengaliska eldar på den faktiskt ganska lilla arenan i Zenica i Bosnien. Och Italien missar ännu ett VM och Bosnien ska to America. Det, alltså, det är så sorgligt på sätt och vis.
Ah, de där jävla marginalerna i den här jävla sporten.
Men nu har vi fokus på Bosnien. 4-1 i straffläggningen där. Med Bosnien ska då i spetsen 40-åriga anfallaren Edin Dzeko resa till VM. Mm. Han som har vunnit Bundesliga med Wolfsburg, Premier League med Manchester City. Den första titeln för City då, under den här storhetstiden ju, som vi ändå fortfarande är inne i. Dzeko har burit kaptensbinden i Roma. Alltså han är ju inte vem som helst.
Alltså mer eller mindre älskad i alla klubbar han har spelat i.
Men det finns fler att hålla utkik efter här i den här truppen. Ermedin Demirovic spelar klubblagsfotboll i Stuttgart. Och han hade peppat så mycket inför den här playoff-spelet mot Italien att han hade lovat sina tyska supportrar i Stuttgart gratis öl om Bosnien gick till VM.
Nähe.
Sagt och gjort, med tillagd bonus gratis glass från en glassbil till barnen, så stod han där i april, Demirovic, i någon slags ölhalsliknande lokal bakom bardisken, fyllde på öl efter öl i sedlarna. Ja, men du hör ju stämningen, och iklädd var han dessutom en t-shirt där det stod på ryggen: I am from Bosnia. Take me to America.
Oh, shit, vad läckert.
Dzeko Demirovic, namn att lägga på minnet inför Bosniens turnering här, som inleds ikväll mot en av värdnationerna Kanada. I en ganska öppen grupp ändå, med Schweiz och Qatar, stora möjligheter. Också för de tre svensk-bosnierna i truppen. Dennis Hadžikadunić, 27-årig mittback. Han är ordinarie i Serie B-klubben Sampdoria, alltså näst högsta ligan i Italien. Han fick sin fotbollsfostran i Malmö FF. Svensk-bosnier nummer två, Benjamin Tahirovic, spångafödd, 23-åring. Som barn spelade han i AIK, men han lämnade Sverige tidigt, flyttade till Italien. Idag spelar han i Danmark i Brøndby. Och i båda träningslandskamperna inför VM har han startat för Bosnien. Och så den tredje svensken, Armin Gigovic, 24-åring. Kanske en del känner igen namnet från tiden i Helsingborg. Nu spelar han i schweiziska ligan. Han har gjort 18 matcher för Bosnien. En av de viktigaste insatserna gjorde han i starten på VM-kvalet, när Bosnien, lite som Sverige, hade haft en Nations League-turnering bakom sig i högsta divisionen, där det var jättetufft. De hade förlorat 7 raka matcher inför VM-kvalpremiären borta mot Rumänien i mars förra året. Han gjorde matchens enda mål, och den segern beskrivs nu som en total scenförändrare. Att stämningen runt laget förändrades över en natt genom den här svensk-bosnien.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Vet du, det är ju inte bara Sverige som har liksom spelare från som representerar andra länder, så att säga, som de här tre. I vissa fall har ju de faktiskt också lirat i ungdomslandslag för Sverige. Och det här känns ju igen från en massa landslag. Det kommer stöta på det, men det kan också skapa lite utmaningar i vem man ska heja på. För det är inte bara spelare som har liksom dubbla kopplingar. Och då trillade jag in i en kanadensisk snubbe på Insta som heter Oren Williamson. Han har brutit ner det här till sina regler kring olika grunder att heja på lag eller inte heja på lag i VM. Vilka som är okej, vilka som inte är godkända. Och han börjar såklart då med att ta ställning till den här DNA-aspekten, alltså familjekopplingen till ett annat fotbollslandslag än den som representerar nationen du bor i.
Parents or your grandparents are from there? Of course, of course. Okay, get that jersey. What if you're in a relationship with someone who supports a team that's in the World Cup? If you're married? Absolutely, absolutely. Can you cheer for a team if you studied abroad there? Absolutely not. Is your best friend or neighbor growing up from that place? Then yes, yes, you can do that.
Ja, föräldrar, mormor, farfar, det är okej. Om man är ihop med någon från ett annat land, det är också okej om du är gift. Om du har studerat utomlands, då får du inte heja på det laget, det är inte godkänt. Har du en barndomsvän då, som har kopplingar till ett annat land, heja på. Vad säger du?
Gud, vad godtyckligt. Men vad fan, om man ändå tillbringar tid i det där landet och liksom blir betuttad, och så är inte det tillräckligt.
Sen finns det ju supporterlägen där man helt enkelt måste välja för att de möts någonstans. Då resonerar han så här.
Let's get into conflict of interest. So let's say you're Portuguese-Canadian and Portugal somehow is facing off against Canada, maybe in one of the later rounds. This is your heritage. Say this is where you live. You gotta cheer for Canada. Unless of course you're gonna cheer for Portugal at the Olympics for hockey.
Du kan inte välja hur som helst. Är du kanadensare som vill heja på Portugal, då får du göra det även när det är hockeyturnering i OS.
Jag tänker bara på playoffen nu, Polen-Sverige.
Ja, alltså, just
vilket
det.
Vilket lag som än gick vidare. Så vann ju jag lite grann.
Ja, men du hade varit tvungen att välja där enligt honom. Och då har du fått välja att heja på Polen i så fall i alla lägen.
Nej, okej då.
21.00, då är det Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det ser vi fram emot. Och sen även USA-Paraguay när vi har tickat över på andra dygnsgränsen där. 03.00 natten mot lördag. Och det är ju spännande. Jag ser verkligen fram emot det att USA och Kanada också ska få kliva in nu som värdnationer. Och det är ju spännande att se hur publikengagemanget ser ut. Jag känner mig nästan mer trygg med Kanada. Toronto också en härlig stad där den där matchen spelas. Men hur är det med biljetttrycket och eventuellt tomma stolar i Los Angeles när USA möter Paraguay? Och kommer det vara paraguayanska supportrar som låter och festar mest? Det där ser jag fram emot att få svar på i kväll och i natt.
Jag ska ju själv upp i någon slags svinotta. Kanske inte exakt det jag ser mest fram emot, men imorgon för mig, eller då senare ikväll svensk tid, då hålls ju den allra sista träningen för landslaget här i Dallas för den här gången. För sen tar de ju sina dyra resväskor, sina systemkameror och sina bärbara tv-spelskonsoler. Allt det här som de ju fick i present av lagkapten Victor Nilsson Lindelöf i någon slags så inför VM-uppladdning. Och då flyger de ju till Monterrey i Mexiko för de allra sista förberedelserna inför Sveriges första match i det här VM:et. Man undrar ju bara, hur är stämningen i laget? Hur mår alla? Är Gudmundsson tillbaka? Hur går snacket? Det här ska jag försöker få reda på imorgon.
Och då kommer vi såklart, om du får reda på det, få svar på det när vi är tillbaka imorgon bitti igen. Då är det 06.30 som gäller och ingenting annat.
Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.